Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Radio Play.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Välkomna hit.
Hej, välkomna hit till vår lilla värld.
Gathering.
Just det, vår lilla gathering. Jag heter Karin André, du heter Anna Sandell. Det här är våran podcast.
Ja.
Där vi
som heter Mord mot mord.
Som heter Mord mot mord och framförallt handlar om
true crime.
Just det.
Det är det handlar om.
Just det det handlar om. Alltså du?
Ja.
Vad det kommer att det var så länge som vi poddade nu.
Jag vet, det känns som det var skit.
Men det är för att, ja, det är för att det är det. Det är typ en och en halv vecka sedan. För att vi var väldigt tidiga sist.
Det känns som det är mer än en och en halv vecka.
Jag vill redan på förhand be om ursäkt till dig om mitt bröst trillar ur min klänning. För jag känner att det är på väg
att
ske. Men jag har fått den här klänningen av dig så du kan inte ens
slaga mig själv.
Fan, jag ska inte ge så bystiga klänningar till dig. Skriv ner det. Du glömde bort att jag aldrig bär BH.
Fan.
Börjat göra det, jag känner mig så vuxen.
Det är så vuxet, Karin.
Jag vet, jag känner mig vuxen men också som att jag är storbystad.
Ja, jag förstår det. Vet du vad jag längtar efter?
Nej.
Att jag längtar efter den dagen jag slutar amma.
Yeah.
Och jag kan börja ha fina BH igen.
Japp. Yep.
Som inte är befläckade hela tiden.
Befläckade? Det låter som att du... Alltså, det låter mer som att det är BH-arna man hade under sin vilda singeltid.
Ja, det kanske var lite TMI. Men jag vill bara kunna ha lite fina underkläder igen.
Ja, yeah. Som matchar din fina personlighet.
Tack! Nej, men...
Alltså vet du vad jag tänkte på innan? Eller inte innan, jag tänkte på häromdagen. För att jag lyssnade på ett My Favorite Murder minisode, tror jag. Och då var det en person som var flygvärdinna. Som hade mejlat in och berättat typ sin värsta historia.
Okej.
Och då tänkte jag på att jag har aldrig pratat med dig tillräckligt mycket om din tid som flygvärdinna.
Så nu ska vi göra en intervjupodd om det. Okej. Nej, precis. Jag var ju flygvärdinna under en period.
Hur lång var den perioden?
Men den var inte så lång. Jag tror att jag var anställd i kanske ett år.
Men det är ändå en stund.
Men det var ju, jag jobbade 6 dagar i månaden.
Ah, det är lagom.
Ja, för det var när jag pluggade.
Ja. Okej. Okay. Hann du på den tiden få en god historia om någon som gjorde något konstigt ombord?
Alltså typ inte.
Flög du kort?
Jag flög inom Europa.
Just det,
och charter.
Också. Mm.
Det var dröm.
Det var en
dröm. Det var faktiskt den en av de mest minnesvärda var när jag flög en vintercharter. Alltså till, vi skulle till någon alport. Från Helsingfors till vad det nu var. Och alla hade med sig egen sprit ombord. Och
det här var man det?
Nej.
Nej, menar du?
Och jag vågade typ inte säga till folk. För du vet ju, jag tycker det är så jobbigt att vara så här.
Plus du bara, good for you.
Ja, men då typ, jag bara, ursäkta, du får plocka undan den här. Och de bara, det tänker jag inte göra. Du vet så här.
Just för de hade köpt det i tax-free.
Så jag bara, okej, okay, nej då.
Får jag vara med på din efterfesten?
Får vi ses när vi är framme? Woo!
Typ att du blev mer som en sån Costa del Sol, alltså reseledare.
Exakt.
Yep.
Det hade jag tyckt var jättekul att vara.
Det hade du varit så himla, himla bra.
Alltså jag tror verkligen det också. Och det kommer jag ihåg, min mammas exman, som inte är min pappa.
Det hade varit konstigt att du kallar din pappa för din mammas exman.
Vilket han ju är. Så det hade inte varit fel i sak. Men det hade varit konstigt, jag håller med. Men han sa, alltså det här var när jag var ganska liten. Så sa han så här: jag tycker att du ska jobba på en Club Med resort.
Men han hade inte fel i sak.
För det gjorde jag ju sen. Fast jag jobbade inte med Club Med
resorten. Du jobbade på deras kommunikation. Ja. Det är inte samma sak. Men däremot...
Men jag, det vore så jävla kul. Alltså jag funderar på... Nu kan ju det vara svårt att göra det i för sig som jag precis har blivit mamma. Men...
Ja, det är inte... Alltså det är inte den mest givna karriärsbanan för dig utav.
Att jag bara, Oscar, jag har bestämt.
Mitt i sån brinnande pandemi.
Så kommer jag åka till Maldiverna själv i 6 månader. För jag vill pursua en dröm om att vara kite-instruktör på klubben. Det får vara...
Jag har alltid närt en dröm om att köra bananbåt.
Woo! Håll i er!
Nu kör vi, tjejer!
Det är många saker man kan ångra här i livet. Det är en av de grejerna.
Men kanske du och jag på ålderns höst.
Alltså 100%.
Finns det någon liksom senior...
Det måste du göra.
Vet du vad annars?
Annars startar vi.
Mm. För vet du vad? Om man är typ pensionär... Inte fan vill man åka till typ Maldiverna och träffa någon sån 70-fucking-20-åring.
Nej, man vill ha anpassade aktiviteter.
Ja, med
anpassade människor.
Med ledare, med kite-instruktörer man kan relatera till.
Ja. Precis så är det.
Och det är våran tagline.
Du vill ha, kom hit, vi är kite-instruktörer.
Du kan relatera till. Vår bananbåt kör lite långsammare.
Det är som man har en snurra, du vet, som går så, du vet, en sån puttrig snurra med bananbåt efter.
Nej, det kommer vara att jag ror. Alla sjunker.
Du kommer köra bananbåten och jag kommer köra den där när de åker, du vet när man sitter i en sån här fallskärm efter
min båten. Dröm, jag har aldrig gjort det. Det är min dröm.
Det är verkligen inte min dröm. Jag tror att det är astrist.
Va? Det verkar så skoj, tycker jag.
Men jag kommer hela tiden göra så här. Köra på, sakta ner så att de går ner och doppar fötterna.
Nej, men det låter...
Men det gör de ju.
Men tänk på de stackars... Okej, det låter i och för sig skoj. Japp, jag vill åka med dig.
Ja,
jag kör. Men vänta, om jag ror, vad kommer du? Vad kommer din?
Jag kör trampot.
Sådana jävla lårmuskler.
Du vet, de här benen, de kan trampa.
Ja. Men vänta, vi ska säga en sak som är att det här är ingen segway.
Nej.
Men jag vill ändå bara, nu när jag kommer ihåg det, säga att om man vill lyssna på våran podd en dag tidigare än vad man vanligtvis gör på tisdagar, då laddar man ner Podplay-appen, blir medlem där. Kommer vi på tisdagar? Ja, där finns också alla andra poddar. Det är inte en solo-app.
Vi har gjort en egen app, den heter Podplay. Där finns bara vår podd en dag tidigare. Gå och ladda ner den nu.
Det kommer vara värt det.
Annars då? Har du sett eller läst eller något?
Kommer du ihåg förra veckan så pratade jag om den norska serien Frikänt?
Ja.
Nu är jag på andra säsongen. Okay. Andra säsongen, fucking otrolig. Alltså första säsongen,
jag har hört lite blandat alltså.
Om serien eller om säsong 2?
Både och.
För jag tycker jag var inte helt, alltså jag tyckte att första säsongen var bra. Eller så här, jag tyckte verkligen den hade något. Men jag var också irriterad hela tiden. Men så känner jag ju för livet i allmänhet.
Ja.
Det har något, men jag är irriterad.
Samma.
Men det är någonting med att man inte gillar några karaktärer typ.
Okay.
Men andra säsongen är liksom, den är lite mer så konspirationig. Ja, den är precis när man tror att det ska vända så bara, nej okej, back in the dark.
Ja, för det var den personen som jag tänker på som var en av de blandade som sa så här, på säsong 2 då har de liksom misstänkt redan alla personer och ser man tillbaka på ruta 1 så börjar man misstänka alla igen.
Okej. Fast jag tycker den är jättebra.
Okay.
Jag tycker faktiskt den är väldigt bra.
Men för jag tänkte att jag inte ville se den för att jag gillar ju inte svenska serier. Men kom på, den här är norsk.
Den är norsk, så du älskar ju norrmän. Ja,
jag vet.
Det är ju Lena Endre, är ju den enda norska svenska.
Ja, men henne gillar jag.
Ja, hon är spelar en fruktansvärt enerverande person. Mm. Som jag sa till Marcus idag, det enda jag gillar med den här karaktären är att hon röker mycket.
Är hon så stressrökare?
Ja, extremt mycket så. Tightly wound, liksom överklasskvinna.
Ja.
Japp, som gör vad som helst för familjen.
För en cig.
För en cig.
Okej, nice. Ja, men jag kanske får ge det ett försök då.
Ja, men det är...
Jag är just nu lite mätt på true crime.
Jag förstår verkligen.
Så att jag tittar på den här Shadow of Truth. Har du sett den?
Just det, nej.
Den är ju här, liksom bra tycker jag. Men så tittar jag väldigt mycket på inte true crime just nu.
Vad kollar du på då?
Och då tittar jag på senaste säsongen av Bachelorette Australien.
Ja. Yeah.
Superbra.
Ja. Yeah.
jättebra. Det är otroligt alltid. Men jag tittar, som sagt, jag kanske har sagt det förut, jag vet inte. Gift över första ögonkastet, USA.
Ah, är det
säsong
bra?
9 på SVT Play.
Mm.
Oh my god, det är...
Oh my god,
we're back again. Nej, men det är otroligt.
Är det så?
Ja.
På vilket sätt?
Det är så jävla sjukt bara. Alltså det är bara så sjukt. Och du vet så här, det är också det som är så sjukt det. Att jag har bara sett när de är fortfarande på honeymoon.
Ah, okay. Mm,
så de har gift sig och jag tror att jag har sett 3 eller 4 avsnitt.
De är än så länge okej med varandra.
Ja.
Ah.
Och det är så roligt för typ så här, det är så intressant bara att göra det. Och det verkar, alltså jag tycker typ att det är en ganska bra idé. Förutom att jag tycker det är konstigt att några är väldigt unga.
Ja. Ah.
Och det
är de där för av fel anledning.
Nej, jag tror inte det. Eller jag vet inte.
Vill de bli kända?
Det känns inte som det med de här människorna, tycker jag.
Nej, och vissa unga vill ju gifta sig.
Ja.
Så är det ju ändå.
Oh, nej, det är väldigt intressant.
Ja, men härligt.
Jag älskar det. Mm. Så jag vill faktiskt
slå ett slag för det. Själv, så jag måste ju alltid ha en icke-true crime-serie som bara kan pågå i mitt liv.
Ja.
Eftersom det är väldigt avslappnande för mig. Mm. Det var ju Masterchef Australia. Mm. Det var ju Below Deck väldigt mycket. Nu, Modern Family.
Nej.
Gått tillbaka dit.
Okej. Okay. Det är ju väldigt roligt, tycker jag. Men
också,
jag retar mig alltid på det innan jag börjar titta på det. Förstår du vad jag menar?
Sen, det bara pågår. Men det är ju verkligen ytterst sådär. Om man vill ha en sån serie så tycker jag verkligen att man kan kolla på The Good Place.
Inte.
Har du inte sett det?
Nej.
Oh, den är härlig. Mm.
Men jag fattar inte, Karin, en sak.
Okej.
Okay. För du kollar aldrig på det jag tipsar dig om som inte är true crime-relaterat. Typ alla Bachelor och alla Bachelorette-säsonger.
Jag gillar inte Bachelor så mycket.
Men Bachelorette då?
Nej, det är ändå ganska likt.
Jag fattar inte.
Jag gillar typ inte datingprogram så mycket.
Åh, det är så tråkigt. Jag vill bara att du ska titta på det. Kan du bara titta på det? Det är också sånt som bara pågår. Alltså, jag, det är sånt som jag tar näp till.
Ja, alltså, nej, alltså, jag kanske kommer komma in i det, men
jag känner mig så... Det känns som jag stångar med blod emot en mur.
Men har du kollat på ett enda avsnitt Below Deck?
Ja, det vet du att jag har.
När det är gott på tv, ja. Du har inte en enda gång valt mitt största intresse i livet.
Det har Below Deck. Visst det har jag visst det.
Jassa du.
För vi har det kontot man kan titta på. Dplay.
Seymour, busted!
Har vi pratat om Estonia-dokumentär?
Jag har inte sett den. Den är helt sjuk.
Nej, men Karin!
Jag vet, jag har kollegor som är...
Jag måste obsessed. Säga, det finns ett före och ett efter Estonia-dokumentären.
Ja, men jag får ge mig på den snart nu. Jag måste göra det.
Och det brukar ju stressa mig när det finns 5 avsnitt en timma kopplat till en sån, du vet, så här...
Men det är mycket runt omkring, va?
Alltså, det är fan...
Han verkar väldigt intressant, han som har gjort den.
Ja. Nej, men alltså...
Vrak är det läskigaste jag vet.
Det är så jävla läskigt.
Alltså,
det är så läskigt.
Jag får panik typ. Jag tror att det är lite grann därför jag hade dragit mig för att kolla på det. Jag minns ju också när...
Det hände?
Ja, att jag gjorde mig också superrädd som barn för att typ åka en båt.
Det är skit, och sådana
där färger... Det sitter kvar fortfarande i mig.
Men alltså, när min pappa fyllde 70, då ville jag... Det här är ju då 12 år sedan.
Ja.
Då ville jag och min syster göra någonting tillsammans med honom. Så vi bara, ska vi resa någonstans? Men vi hade inga pengar.
Nej. Så ni bara, pappa, visst har du alltid drömt om att se Tallinns hamn?
Nej, visst har du alltid drömt om att åka till Helsingfors med dina 2 döttrar på Silja Line? Så då gjorde vi det. Det är typ hur billigt som helst, vill jag bara säga. Och vi hade faktiskt jättemysigt. Vägen över var så fint, så liksom en natt på båten. Så åt vi lunch i Helsingfors, det var jättemysigt. På vägen hem blir det alltså storm. Så du vet, när vi gick i korridorerna där bara... på båten, alltså, vi lyfte från marken.
Yep.
Alltså, det var fruktansvärt. Alltså, jag har aldrig varit så glad när vi klev i land hemma. För det var verkligen att jag bara,
det är så jävla skratt.
Dör vi nu? Alltså, jag blir aldrig åksjuk. Jag mådde illa hela natten.
Japp. Yep. Nej, det är verkligen vidrigt. När jag var liten så åkte vi mycket båt till England. För vi semestrade mycket i England. Och då var det också en sån gång typ att jag kanske var så 10 år gammal. Så det måste ju vara...
Nej, Estonia var 94.
94 är så tidigt, ja. Nej, men och då var det också, alltså du vet att man gick och det var verkligen, alltså det kändes som lustiga fucking huset.
Nej, det är skitläskigt.
Not so lustigt anymore. För jag kräktes överallt. Och man, vi åkte med, det var mamma och jag var där med mamma och mormor. Och mamma var också jätte,
ni bara kräktes överallt båda två.
Och mamma försökte liksom, för jag bodde i mormors rum. Mm. Men så fort jag började bli sjuk så gick bara mormor ner med mig till mamma och bara, hon är också sjuk så du kan ha henne med. Mamma bara, god damn it.
Usch, det är så hemskt.
Ja, det är verkligen vidrigt.
Min mamma sa häromdagen apropå den båten över Tegnan, hon bara, jag önskar att färjan till England fortfarande gick. Det var så trevligt. Jag bara, nej, du önskar det för att du är paniskt flygrädd. Så låtsas inte att du tyckte det var härligt att åka färja över till England.
Jag och din mamma, vi ska åka färja.
Nej, för det ska ni inte, för det är fett läskigt med färger.
Det kan vara läskigt med flyg med.
Ja, men inte lika. Och tåg.
Ja, din mamma. Vi tar tåget till London.
Ja, det kan ni ju.
Ska vi göra ett byte? Ska du åka någonstans med min mamma?
Gärna.
Vart ska ni åka då?
Men jag och Rosita, vi kommer nog åka typ och springa ett lopp. För det vet jag ju att din mamma gillar. Och jag gillar ju inte att springa så mycket. Men
du försöker inte göra det till för henne. Alltså hon kommer upptäcka dig. Du vet i somras när hon sa att vi skulle ta en promenad. Den pågick i 10 timmar, Anna. Ja, det här är vad den här kvinnan gör. Du kan inte spela med henne.
Okej.
Du kan säga så här, vi kan åka och vandra lite.
Ja.
Fast då kommer ni vandra i 8 timmar.
Men det går
inte. Nej, ni, jag vandrar gärna 8 timmar. Vi stannar hemma.
Men jag åker med Rosita.
Hej då!
Hej då!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, okay, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Idag har jag valt ett ganska så, alltså ett liksom ganska vanligt fall. Ett ganska jättefruktansvärt, men liksom klassiskt true crime-igt fall. Förstår du vad jag menar? Det här börjar då den 8 augusti 1824 när William Palmer föds i Rudgley, Staffordshire, en bit utanför Birmingham. England. Ja.
Europa.
Det finns
jorden.
Det finns
galaxen.
Jag tänker det finns Birminghams i USA, eller hur?
Det gör det säkert.
Ja, Birmingham. Det var fan dit vi skulle den resan när jag kräktes.
Nej.
Vidare plats på jorden. Hans pappa heter Joseph. Hans mamma heter Sarah. Hon kallar sig son för Billy och är väldigt, väldigt förtjust i honom. Familjen har 8 barn, 5 söner, 3 döttrar. Och William föds som tredje sist, har jag skrivit, vilket var,
alltså, ja, han är i mitten typ.
Ja, exakt, 5:e barnet i 6:e barnet i en skara av 8. Ett av hans syskon, en flicka som heter Sarah, som föds 2 år innan honom, dör när hon är väldigt liten. Så de har liksom 7 levande barn då. Och Joseph, som jobbat med typ timmer, om jag förstått rätt, han dör när William är 12 år gammal.
Mm.
Och enligt The Books newspaper från 1856, he dropped dead suddenly at home whilst eating bread and cheese. Vilket, om jag ska gå på något sätt,
säga det, not a way, bad way to go.
Alltså, verkligen. Och Joseph har då, jag vet inte, jag är lite osäker på om han kom in i den här relationen med pengar eller om han har sparat ihop pengar under liksom tiden han har jobbat. Han är ganska, alltså han, det verkar gå ganska bra för honom. Okay. De är typ medelklass.
Mm.
Det finns också teorier om att han typ stal timmer och typ det var så han tjänade pengar. Mm. Men hur som helst så har han en del pengar när han dör.
Okay.
Och alla barnen får 7000 pund var. Vilket måste vara mycket pengar då. Mycket pengar, verkligen. Jag tror att jag senare räknade ut att 250 pund var 33 000 pund idag. Tänk ut.
Men gud,
vad 7000 pund är liksom...
Då måste vi tänka...
Var de översatta i dagens värld? Nej, Okej, vet du vad? Det kommer vara många summor som vi reagerar på i det här
fallet. Det spelar inte så stor roll.
Nej, men det, de får liksom ändå en bra summa. Mm. Men de får bara det om de, alltså för de får det på sin 21-årsdag, mm, om de inte har gift sig då.
Okay.
Vilket är jättekonstigt tycker jag. Mm. En annan speciell grej är att Sarah, mamman då, hon får 26 000 pund. Mm. Under en förutsättning som är så jävla snål.
Gifter om sig.
Hon får aldrig gifta om sig.
Gud, alltså, jag hade också villkor att det är
så. Så jävla pissigt. Verkligen. Som sagt är Williams mamma väldigt, väldigt liksom förtjust i honom. Och ganska många källor säger typ att, att han var hennes favorit. Och han fick göra väldigt mycket som han ville under sin uppväxt. Mm. Och hans mamma var liksom så här, när han gjorde fel så hjälpte hon honom ur knipor, ja, utan att liksom direkt så här tillrättavisa honom. Och det är också vad som händer när han som 17-åring åker fast för att han stjäl från sitt jobb. Mm. Han är lärling på ett apotek i Liverpool och öppnar typ post som kommer dit och tar liksom pengar och sånt om det är någon som skickar pengar dit. Okay. Så att han liksom, han stjäl från sin arbetsgivare helt enkelt. Men så han åker fast och får sparken, men hans mamma betalar då tillbaka det han har stulit och så här ber om ursäkt jättemycket tills de lovar att inte press charges.
Okay.
Så han får inga liksom polisiära, det kommer inga polisiära följder på det här på grund av då hans mammas liksom, mm, att hon rycker ut typ. Så han gör förstås det som är givet. Han fortsätter med samma sak på sin nästa arbetsplats. Och han jobbar då för en läkare i en liten by nära Rudgley som heter Great Haywood. Och också därifrån så stjäl han då pengar och håller på och grejer med posten och får sparken men inga rättsliga påföljder. Och den här gången tror jag att också att hans bröder är med, mm-hmm, och betalar. Och alla typ syskon har liksom så här, de är typ läkare, de är advokater, okay, alltså det är den typen av, vilket betyder på att det är typ en medelklassfamilj liksom. Så att jag tror att ganska många av dem har det ganska gott ställt liksom, en ganska bra karriär typ. Hans mamma ber jättemycket om ursäkt. Under den här tiden så blir han också avundsjuk på en kollega under den här tiden han jobbar med den här läkaren. Mm. För att den här kollegan börjar dejta en tjej som han gillar väldigt mycket. Så han dränker kollegans grejer i kemikalier och cuts up his boots. Rimligt.
Mm. Det är konstigt att ens komma på det som straff.
Ja, det är speciellt. Och under den här tiden så träffar han också the future Mrs. William Palmer. Okay. En tjej som heter Anne, men kallas för Annie. Men mer om henne sen. Jag tänker typ att de här två lärlingsplatserna han har haft tyder ju på att han ska liksom in i medicinen. Han ska bli läkare. Och jag vet inte om det är han som har valt det eller om det är hans mamma som har valt det åt honom. Men hur som helst, han ska börja plugga till läkare. 1844 så börjar han sina medicinstudier på Stafford Infirmary och man noterar redan från början att han är väldigt intresserad av mediciner men också gifter. Mm-hmm. Det går inte så bra för William på läkarlinjen kan man säga. Han är ganska sugen på att typ göra andra saker, mm-hmm, och ha roligt snarare än att läsa medicin. Han får då sitt arv från sin pappa när han fyller 21. Då flyttar han till London och börjar plugga där. Han läser till, alltså läser på St. Bartholomew's Hospital. Så jag vet inte om han går liksom, ja, om de också har någon slags utbildningstjänst då helt enkelt. Men han har då precis fått alla de här pengarna. Han är ju riktigt sugen på att bränna dem. Sätta sprätt på dem typ. Och det beskrivs som att han liksom inte kunde så här motstå frestelser. Mm-hmm. Enligt Staffordshire County Councils super, super, super detaljerade beskrivning av Williams liv. Så he wasted his time on women, drinking and singing and did very little studying. Det är så kul hur mycket sjöng han
är. Verkligen, han bara...
Stop singing, William, we're trying to study.
Han tänkte kanske att hans liv var en musikal.
Ja, just det, det är bara det som var problemet. Nej, men så att William har liksom kanon i London på alla sätt förutom att han är, att det går jättedåligt för honom i plugget liksom. Mm. Så inför hans tentor, alltså så slut hans examen, så ringer någon från skolan till hans mamma och bara, vet du vad, han kommer inte
klara det här.
Han kommer inte klara det här. Det finns ingen chans. Han är sämst. Mm. Han är bara ute och sjunger hela tiden. Mm. Det är svinstörigt. Alla gillar det.
Alla bara får köpa jättemycket öronproppar, slänga sina fönster.
På den tiden fanns inte såna noise cancelling headphones. De får stänga alla sina fönster. Hon löser det genom att anställa en privatlärare till William, mm-hmm, som hon lovar 100 pund om han ser till att William klarar sina tentor.
Okay.
Baxar honom igenom slutet på den här utbildningen. Och han lyckas med det. Han ser till att William Palmer klarar sin medicinutbildning. Det finns det innan det blir någon rättsprocess sen för att Sarah inte betalar de 100 punden. Jag vet inte riktigt. Skit i det.
Fan vad fräckt.
Jag vet, verkligen. Men augusti 1846 är William Palmer officiellt läkare. Han firar genom att åka hem till Staffordshire, utmana en rörmockare som heter George Abley på en drinking contest.
På en song-off.
På en song-off. Nej, men han gillade ju också det här med drinking. Han går till liksom den lokala puben, stöt på George där. Där säger han att George, då säger William så här, han bara, George, vet du vad? Jag lovar att du aldrig kommer kunna dricka 2 tumblers of brandy.
Vad är en tumbler?
Det är väl bara typ ett stort glas, tror jag. Alltså en,
aha, som en sån, som ett typ sånt Duralex-glas eller,
alltså, ja, men
som,
typ liksom ett redigt typ. Och George bara, det kan jag visst det. Mm. Du kommer inte hit med din läkarexamen och säger att jag inte kan dricka sprit. Mm. Så George dricker på och han klarade det superbra. Han klarade det så bra att han sen måste bäras hem. Mm. Senare under natten så dör George.
Okay.
I sin egen säng. Och ingen vet riktigt vad som hände. Men i trakten runt Staffordshire, runt i Staffordshire, så börjar man då diskutera om det kan ha att göra med det faktum att William Palmer hade raggat på George fru. Mm. Och hon hade avvisat hans närmande.
Okay.
Lösa rykten. Snart har William en egen fru. Som sagt, Annie. Anne. Hon heter då Anne Thornton och han har då träffat henne som sagt tidigare. Den 7 oktober 1847 så äger bröllopet rum i St. Nicholas Church. Mm. Och Annie beskrivs som en så här klok och älskvärd kvinna. Hon är bara 20 när de gifte sig. Men hon är liksom så här, hon är väldigt omtyckt i det här området liksom. Man gillar henne. Och de bosätter sig i ett litet stenhus i Williams hemby. Mm. Annes mamma heter också Anne. Mm. Anne Thornton. Så nu kommer jag kalla dottern för Annie. Mm. Och mamma för Anne. Och Anne Thornton har haft en relation med sin chef under lång tid. Under en snubbe som heter Colonel Brooks. Som är Annies pappa. Mm. Och Anne har då varit hans liksom hushållerska. Hon har jobbat i hans hem. Och de har haft en jättelång relation. Liksom. Mm. Och när han dör då så skriver han i sitt testament att Annie ska få 250 pund per år från liksom hans estate typ. Mm. Det är det som jag tror är 33 000 pund i dagens värde. Det är ändå jättemycket pengar.
33 000 pund i dagens värde?
Ja, om året. Jävlar. Forever.
Jävlar.
Ja, 330 000 kronor typ. Anne, mamman, har haft ett svårt liv. Hon har problem med alkohol. Hon har då fått sin dotter utanför äktenskapet och typ så här, har ju verkligen haft typ en lång relation med den här mannen. Mm. Så att hon har nog också försökt liksom övertala honom kanske att de ska ha en öppen eller en
riktig relation.
Ja. Exakt. Men det har liksom inte gått då. Och ja, det är väl inte, det anses ju typ inte optimalt att få barn utanför äktenskapet förstås. Anne gillar inte sin dotters nya man.
Nej.
De kommer inte överens.
Okay.
Bland annat anklagar Anne William för att ha förgiftat hennes katter.
Okay.
Typ exempel på att inte komma överens. Mm. Men William, den 6 januari 1849 så hittar William sin svärmor. Alltså hon är alkoholförgiftad. Hon har druckit jättemycket.
Mm.
Och han flyttar då hem henne till dem och försöker liksom ta hand om henne. Han är ju läkare.
Mm.
Men de lyckas inte göra någonting. Och 12 dagar senare så dör han.
Mm.
Och William hade förväntat sig att de skulle ärva hennes hus som hon ärvde Colonel Brooks. Men det går istället till typ en kusin eller någonting istället.
Konstigt.
Så han är ganska, han är, ja, jag vet inte vad som händer där, men han är typ rätt besviken på den situationen liksom. Så nu i mitten av 1800-talet så blir William Palmer super super intresserad av hästkapplöpning.
Ja.
Och han får en kompis i det här intresset, en man som heter Leonard Bladen. Och en dag,
det kändes som att du hittade på det namnet bara så där rakt från ingenstans. Vad låter tjusigt?
Let's see where my tongue takes me.
Typ så.
Blah, blah, blah. Han kanske heter Bladen också. Och en dag i maj 1850 så ringer Leonard till sin fru och bara, jag har vunnit supermycket pengar.
1850? Ja, jag tror det var 1924 att han föddes då.
Ah, okay. Nej, vi är på 1800-tal. Okay. Jag kan verkligen ha sagt 1924.
Ja.
Men lite spelar det roll.
Ja. Okay, lite spelar det roll.
100 år dit. Nej, det är alltid 1800-tal.
Okay.
Han ringer till sin fru Leonard Bladen och säger så här, jag har vunnit supermycket pengar på hästkapplöpningar. Jag ska hem till min kompis William Rudgley för att fira. Vi ses senare. Och just ja, jag har lånat ut lite pengar till honom, bara så du vet.
Mm.
Senare på kvällen så dör Leonard hemma hos familjen Palmer. Mm. Och William, som ju då är läkare, fastställer dödsorsaken till inre skador på grund av en, alltså på grund av en olycka som Leonard var med om ett halvår tidigare. Mm. Så att han säger då så att de här har inte varit upptäckta. Hon nu är det som har dödat honom. Men Leonards fru tycker att det är konstigt att när hon, alltså när man går igenom hans tillhörigheter, så hittar man bara 15 pund. Mm. Och man hittar heller typ inte, han har liksom en anteckningsbok där han verkar, jag vet inte om det är, alltså jag tror inte att det är typ ett, alltså det kanske är som en bankbok typ.
Ja.
Och den hittar man inte heller. Det är alltså där som det i sådana fall stod.
Hur mycket pengar.
Exakt, precis. Fler dör i närheten av William Palmer. Och det drabbar också hans egen familj. Annie och William får 5 barn.
Mm.
Den äldsta, som också heter William, lever till 1926. Men övriga 4, Elizabeth, Henry, Frank och John, dör alla som små barn.
Mm.
Alla har dör, det står typ att de dör av kramper. Men grejen är att det är inte så ovanligt tyvärr att typ små barn dör vid den här tiden liksom. Alltså, jag tänker att det är bara en sån sak som folk typ levde med. Mm. Så det är liksom ingen som reagerar på det här.
Nej.
Men så är det i alla fall. Och det verkar inte som att William har liksom några så större framgång på galoppbanan, eller vid galoppbanan. Han är inte jockey.
När han galopperade.
När han blir jockey. Nej. Han 1854 har han super mycket skulder.
Mm.
Han har börjat typ fejka sin mammas underskrift för att liksom så här kunna, även om det är för att ta lån, tror jag, eller om det är för att typ betala tillbaka lån. Lite oklart. Men det går liksom, det går snabbt utför. Och någon gång under det året så tar han då ut en livförsäkring på Annie.
Mm.
Och det står överallt att det är 13 000 pund. Mm. Vilket är 1,7 miljoner pund i dagens värde.
Jäklar.
Men han har bara behövt betala 750 pund totalt. Liksom, för den har han tagit ut under så pass kort tid. Liksom. I september 1854 så åker Annie på en konsert i Liverpool med Williams syster Sarah. Men på vägen tillbaka så är det typ, hon blir förkyld. Hon liksom är kall i vagnen typ. Och väl hemma så bäddar hennes man ner henne och liksom börjar vårda henne. Dagen efter så serverar han en lätt frukost som hon kan inte behålla någon mat liksom. Hon blir sjukare och sjukare och till slut den 29 september 1854 så dör Annie och dödsorsaken är kolera, säger man.
Mm.
För det är liksom, det hade dödat 23 000 personer i Storbritannien.
Vet du väldigt lite om den här sjukdomen?
Ja, jag vet, jag med. Förutom att det inte var det som dödade Annie.
Mm.
Det är det jag vet.
Och att man alltid säger, vill du ha pest eller kolera, för att båda två är hemska.
Ja, precis. Men är det inte så att det är en som man verkligen vill ha? Som kanske är coolare?
Det är nog coolare i så fall.
En pestchans.
Det vill man inte ha.
Nästan lite vintage. Man bara, kan inte komma till jobbet idag? Jag ska vara pest.
Så hemskt. Ja. Bara,
nej, du kan inte få ångest för pesten nu. Du bara,
eller kan jag?
Du är hypokondrikingen alltså.
Kul, jag känner lite. Jag känner mig lite, det känns som att det är lite pest faktiskt.
Okej. Okay. William är tröstlös. Han är verkligen en sörjande änkeman. Så mycket en sörjande änkeman att han nästan exakt 9 månader senare får ett barn tillsammans med sin hushållerska.
Ja.
Eliza Tharm. Lät också som att hittade på
honom. Ja,
ett år senare så försöker William ta ut en livförsäkring på sin bror Walter på 84 000 pund. Vilket känns bara överdrivet. Det, han lyckas heller inte med det.
Nej.
Folk är så här, det här är konstigt.
Too much.
Så mycket är inte Walter värd, kanske de säger. Det som är problemet är att Walter också har stora, alltså grava alkoholproblem.
Mm.
Så att han har väldigt svårt att få honom försäkrad.
Mm.
Till slut anställer han en snubbe som vars enda jobb är att hålla honom nykter under så pass lång tid att han kan genomgå en en medicinsk undersökning. Så att sen får han försäkra honom.
Men gud.
Och då försäkrar han honom för 14 000 pund. Mm. Och den hinner han betala 780 pund på innan Walter dör den 16 augusti 1855. Försäkringsbolaget tycker att det här är lite konstigt. Och de vill inte betala ut några pengar. Så istället börjar de liksom undersöka William och inser då att han har försökt ta ut en försäkring på en snubbe som heter George Bate, som bara verkar vara en man som har jobbat för honom. Och George Bate, när de intervjuar honom, han verkar nog inte ha förstått att den här försäkringen, alltså, skulle göra att pengarna gick till
honom,
till William. Utan han kanske trodde såhär, ah, vad soft up, nu är jag försäkrad. Du vet, det är som att såhär, jag skulle dö på mitt jobb.
Mm.
Och så bara, ah, nej, det är ju min, det är Love som grundade min byrå som får alla de pengarna för mig.
Och så är det ju.
Ja, så
är det är ju sån försäkring du har.
Bra. En livförsäkring framförallt.
Har du inte du en livförsäkring?
Jag vet inte.
Då har du
kanske. Åh nej. Jag vill inte att du ska ta ut en livförsäkring på mig.
Jag har redan tecknat den på det.
Hur mycket? Åh nej, jag är värd så lite, eller hur?
Nej.
Säg. I pund, tack.
84 000. 1850-talets pundvärde är du värd 250 miljoner.
Yay! Åh, gud, nu känner jag mig speciell och älskad.
Mm.
Bra. Okej. I november 1855 är William på en god hästkapplöpningsresa med några kompisar. De har åkt till Shrewsbury Races,
mm-hmm,
för att ägna ett par dagar åt att spela riktigt ordentligt. De ska spela 3 dagar i rad. William har mer ekonomiska problem än någonsin. Det här försäkringsbolaget vill inte betala ut pengarna för Walters död. Han har ett nytt barn med Eliza som kräver underhåll förstås. Och dessutom så är det några som börjat hota med att gå till hans mamma och kräva in de här pengarna han är skyldig. Vilket skulle göra att hon skulle då få reda på att han har alla de här skulderna och har använt hennes namnteckning.
Mm.
Inte så bra. Men han är det i alla fall där och spelar. Uppmanligen är den här personen som är superspelberoende.
Ja, liksom. Verkligen.
Och det går tyvärr inte så bra för, nej, William. Han förlorar och förlorar och förlorar. Samtidigt går det väldigt, väldigt bra för en annan person i hans sällskap. Hans vän John Cook.
John, you watch your back.
You watch your fucking back, John. William, han satsar på hästen The Chicken.
Mm. Hade John, jag inte gjort, baserat bara på namn.
Verkligen. John, han har nyss ärvt 12 000 pund och han spelar på hästen Polestar. Hör och häpna. Polestar vinner, The Chicken vinner inte.
Nej.
Man bara... Va?
Ja, givet.
Vad är det du försöker, vad är det du försöker göra här, Williams? Mm. Typ lura oddsen.
Verkligen.
Mm. Ja, han förlorar sina pengar. John vinner 3000 pund på det här loppet. Och det ska firas med en stor fest på kvällen. Så att John bjuder in till det. Och någon gång under den här festen så ser en kvinna William hålla på med någon vätska i ett litet så här provrör. Och senare klagar John på att hans brandy brinner något så fruktansvärt i halsen. Men John gör typ en hel scen där han skojar bort det, och vilken weakling som John är, som tycker att det är så starkt med sprit då. Mm. Nästa dag, den 14 november, så kan John inte vara med på galoppbanan för han är sjuk. Men John har ju turen att ha en vän som är läkare.
Mm.
Så det William gör nu är att han bokar ett rum på ett hotell eller liksom något slags boende mitt emot Williams hus i då Rudgley. Så att han kan ta hand om honom så han ska bli bättre. Och han hjälper också till så himla himla snällt att typ så här hämta ut olika vinster som han har vunnit på sin liksom kapplöpning och sådär. Mm. Så det, han är verkligen, han ställer verkligen, verkligen upp.
Mm.
Men ingenting hjälper, och bara några dagar senare den 21 november 1855 så dör John Cook. 2 dagar senare så dyker Johns svärfar William Stevens upp för att kolla lite vad som har hänt med sin svärson. Han får då höra att William Palmer redan beställt en kista till John och börjat ordna med begravningen, och vilket också är så här lite random, för att jag tror inte typ att de var best buds.
Nej.
Men han har ändå varit så här,
och konstigt att göra det när man är iväg på en resa, att man bara, jag fixar allt lite härifrån bara.
Ja, men nu är de ju tillbaka där han bor.
Ah, ja, okay.
Men det är ju inte där, det är inte där John bor, utan, nej, det är ju där William bor. Han bara, här blir bra, vi tar det här. Han får då höra, som sagt, han har börjat planera begravningen. Han får höra att hans svärson med, liksom så här, med vinster och allt det där, alltså hans bok liksom där allting sånt fanns, är borta. Och istället så är han skyldig, enligt då William, 4 000 pund. Är han skyldig typ olika så här bettingpersoner. Mm. Vad heter det? Sådana som håller på med sånt.
Ja, vad fan heter det?
Sådana som sysslar med spel och dobbel.
Haj.
Lånehaj.
Lånehaj. Mm.
Ja, men så han säger så här, tyvärr typ, jag hittar inte hans bok någonstans, jag vet inte vad han har gjort av dem. Och han är skyldig folk 4000 pund. Sorry typ. Och William Stevens säger så här, tycker allting är konstigt typ. Mm. Och kräver då en rättsmedicinsk undersökning, vilket han har rätt att göra, för att han är vid det här laget John Cooks närmaste släkting.
Okej. Okay.
Och
frun då?
Ja, jag vet inte, hon är kanske död. Mm. Jag vet inte. Han är tydligen next of kin i alla fall. Det som händer nu är typ anledningen till att jag valde det här fallet. Mm. För att det som är bra är då att William Palmer kan ju arrangera den här rättsmedicinska undersökningen själv. Mm. Och han väljer då en kompis till sig själv som heter Dr. Harland. Mm. Som ska leda den här undersökningen. Dr. Harland kommer dit. Han har tyvärr inte med sig några verktyg. Mm. Så de bestämmer att det här är ett utmärkt tillfälle för två läkarstudenter att få träna lite grann på den här liksom grejen under uppsyn av Dr. Harland. En av läkarstudenterna är packad.
Men gud.
Vilket... Alltså, hur avslappnad är man när man bara, jag ska precis göra min första obduktion.
Men det kanske var just därför han var packad.
Just det, att han bara, jag behöver fan
alltså, jag hade fan aldrig gjort det. Inte ens packad.
Inte ens med läkarutbildning.
Nej, det är jätteläskigt.
Jag vet, håller med. Men så han är i alla fall liksom full då. Och det är också jättemycket, det är så publik där på undersökningen. Och bland annat så är William Palmer förstås själv där. Och han är liksom inne och så här saboterar, fast på ett sätt som han försöker spela som att han inte saboterar. Mm. Så typ att han går runt och så bara råkar han stöta till den här fulla personen. Mm. Så att han bara alltså typ trillar omkring in i den här salen. Han ska själv bära iväg typ en behållare med maginnehållet. Mm. Men när han gör det så gör du vet att han liksom så här, han du vet att man försöker tappa saker. Typ jonglera med dem. 100% så. Så att det är liksom en sån papphammarsketch som pågår inne i det här obduktionsrummet. Alltså det är ju jättesvårt att skådespela att man gör något riktigt dåligt.
Alltså verkligen.
Så att jag tänker att det var så fucking pinsamt att se honom hålla på. Nej, folk verkligen typ inte bryr sig så mycket om det. utan istället så här, han lyckas liksom sabotera den här undersökningen. De här testerna man tar fram, får fram, de är inte tillräckligt bra för att typ kunna testa så att han om han har blivit förgiftad och sådär liksom. Man genomför en till rättsmedicinsk undersökning, men trots det kan man liksom inte hitta fysiska bevis på att John Cook har blivit förgiftad. Trots det så fastställer man dödsorsaken till det. Och jag vet inte om det är för att den första första undersökningen typ fuckade upp så mycket inför den andra att de inte kunde få ut några rimliga tester. Okay. Liksom. Mm. För att man landade ändå i att så här, han har blivit förgiftad. Det är så han har dött. Mm. Liksom. Jag tror att det beror, delvis så finns det en hushållerska som har blivit sjuk efter att ha provsmakat en buljong som William har gett till John. Mm. Hon har bara liksom typ tagit en sked och blivit dålig. Liksom. Och William har också köpt stryknin under de här dagarna där John har blivit sämre och sämre. Liksom. Mm. Och typ att man kan koppla, du vet att så här, John har mått bättre och sen har William kommit dit och de har blivit sämre igen. Och så, där. Så till slut då så grips William Palmer och får smeknamnet The Rudgley Poisoner, eller The Prince of Poisoners i pressen. Man har ju då förstås otroligt svårt att förstå att en läkare skulle kunna tänkas göra något sånt här. Och det här blir ju liksom jättemycket uppståndelse kring det här förstås. Kring den här rättegången i Old Bailey. Mm. Som jag är väldigt förtjust i att deras domstol heter. Man började också misstänka att han har mördat George med dryckestävlingen, sin svärmor, sina fyra barn, sin fru och sin bror. Och man gräver också upp då Annie och Walters kroppar. Walters kropp går inte att testa. Och märklig detalj i det här är att det står så här, när de öppnade kistan så var det en sån stank. Liksom. Man bara, ja, pigga förruttnelse. Så att pubben där man öppnade den kunde inte användas på flera månader.
Oj.
Men varför?
Gud vad konstigt.
Varför var ni på pubben?
Väldigt
var konstigt. Den här fylla läkarstudenten som hade hand om den också? Liksom.
Märkligt.
Men däremot så kan man få ut liksom tester från Annies kropp och där hittar man spår av ett arsenikliknande preparat. Mm-hmm. Så båda de två anses ha mördats, men William Palmer åtalas bara för mordet på John Cook. Mm. Men det räcker för att man ska döma honom till döden. Och den 14 juni 1856 så hängs William Palmer framför 30 000 människor.
Oj!
Alltså det är så jävla mycket folk.
Verkligen.
Han hävdar till sin död att han inte förgiftat John Cook med stryknin. Alltså det är uttryckligen det han säger. Jag har inte dödat honom med stryknin.
Okay.
Och det typ är så här, när han liksom är på väg att hängas.
Mm.
Hängas? Eller jag tror hängas.
Mm.
Alltså typ att de frågar honom det sista han gör. Och det är typ det han säger.
Mm.
Charles Dickens kommer att kalla honom för the greatest villain that ever stood in the Old Bailey.
Det vet inte om jag håller med om. Charles, men...
vem tycker du?
Typ Jack the Ripper. Fast han har aldrig varit i Old Bailey.
Ja.
Whatever.
Jag har då läst en lång artikel på headstuff.org av Kyaran Conliff.
Mm-hmm.
Massor information från den här Staffordshire Council-hemsidan.
Mm.
Där de verkar vara lite så här, ifrågasätter hans skuld.
Okay.
Alltså med typ så här, read the evidence and judge for yourself. De har verkligen helt stört mycket information.
Mm.
Jättemycket om alla hans, alltså allt liksom. Mm. Den är då staffscc.net/WP Palmer. Och sen har jag också läst The British Newspaper Archive.
Läste du precis upp en URL?
Ja, för den går inte att hitta på något annat sätt.
Nej.
För att om man bara går in på staffscc.net,
mm,
då får man inte upp någonting.
Okay.
Utan man måste gå med slashet.
Okay.
För annars kommer ingenting, jag lovar dig. Alltså The British Newspaper Archive och Wikipedia. Och det var det.
Bra, tack snälla.
Tack.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja.
Ja.
Jag kommer ta hela fallet på skånska.
Nej, det kommer du inte.
Nej, du håller rätt. Du, jag ska göra det på göteborgska.
Oh my god, jag kommer strypa dig.
Nej, jag kommer göra det på min hedliga stockholmska.
Ja, eller som du brukar kalla det, rikssvenska.
Rikssvenska. Sommaren 1984 träffades John Rutten och Sherry Rasmussen på en fest.
Var inte Johnny Rutten?
Nej. John var en riktig snygging. Han var 25 år gammal och hade precis tagit examen i Technical Engineering på UCLA. Sherry var också en riktig snygging. Och hon var 2 år äldre än John och arbetade som sjuksköterska på Glendale Adventist Medical Center.
Mm.
Där hon också var typ alltså ledare för ett team med andra sjuksköterskor.
Yes.
John blev helt swept away av Sherry och hon var då som sagt en riktig snygging och hon var jättesmart och begåvad och du vet så här, jättetrevlig och hon verkar vara en toppen person. Hon hade börjat på college redan som 16-åring och hade liksom isat sig hela vägen igenom och liksom blivit...
Hon är super smart.
Och även Sherry blir då lika tagen av John. Så att de börjar, du vet, så här, de blir direkt ett par efter att de har träffats. Och de börjar så här, umgås med hennes familj och blir exclusive. Och du vet, så här.
Det går fort.
Det går fort. De träffas då sommaren 84 och i november 1985 så gifter de sig.
Just det.
Så ett år.
Ja, det går nog fort.
När man gifter sig eller inför att de ska gifta sig så, där, så flyttar John in i Sherrys condo i Van Nöj.
Condo i Van
Noise.
Ja.
Yeah. Vi är alltså, det är Kalifornien i USA.
Ja, ah, jag tänkte det, du inte. Eller?
Nej, jag har inte sagt det.
Nej.
Precis. Det är i typ trakterna, det är typ LA.
Ja. Ah.
Och de liksom njuter av livet som nygifta tillsammans. Men i februari 1986 så ändras deras liv helt och hållet, kan man säga. För nu ska jag berätta vad som händer. Där.
Yeah.
Den 24 februari 1986 åker John till sitt jobb. Sherry ligger kvar i sängen hemma när han går. Och hon skulle egentligen vara med typ som supervisor på en kurs på det här sjukhuset där hon jobbade. Men hon kände typ inte att vara med. Så hon, när John går kvart över sju på morgonen, så säger hon så här, hon bara, jag funderar på om jag bara ska sjukanmäla mig och skita i det här och typ bara stanna hemma och chilla istället.
Soft.
Verkligen. Så han sticker till jobbet och under dagen så ringer han hem flera gånger för att typ så här kolla läget, men det är inget svar. Och han ringer även till Sherrys jobb och då är de typ så här, nej, hon är inte här, men hon är ju på den här kursen, och typ när hon är på den här kursen så kommer hon inte alltid hit, och du vet så här.
Det var konstigt om hon har sagt så här, jag kommer sjukanmäla mig.
Hon hade inte bestämt sig när han skulle gå.
Okej. Nej.
Så han, eftersom hon inte svarade hemma, så tänker han
måste
typ
gå till jobbet i alla fall.
Ja, exakt. Så att det är inget svar hemma och hon är inte på kontoret. Egentligen så tycker han typ inte att det är jättekonstigt att inte någon svar hemma, men telefonsvaren är heller inte igångsatt. Och det tycker han typ är lite så här. Okej, för det är
då, typ, om hon hade gått så hade hon satt på telefonsvara.
Exakt. Men ibland så missade hon det, så att det var typ att han bara, ja, hon har väl typ stressat iväg och
kan
bara
verkligen få kontakt med henne.
Ja. Så på eftermiddagen när han kommer hem så är garageporten öppen och Sherrys bil är borta. Han ser att på marken ser det så här glassplitter, men han är bara så här, nu har hon typ haft sönder rutan när hon var på väg ut. Typ.
Just det.
För att hon har tydligen haft lite olika såna, jag vill inte säga bilolyckor för det låter så dramatiskt,
men typ hon har
haft olyckor med bilen.
Just det.
Det blev
hon har gjort lite fel ibland med bilen.
Exakt. Ja. Typ som jag när jag skulle backa en gång ut från en parkeringsplats och såg inte att det stod en lastbil precis bakom, så jag brände in i hög fart.
Men var inte det en bilolycka då?
Det var en bilolycka.
Ja, det tycker jag. Men du överlevde. Och the other guy
överlevde.
Bra. Var ingen person. Bara bil.
Det var väldigt tråkigt att Oskar med, för att min första reaktion var bara att gå ur bilen och ringa min pappa. Så att jag skete de som jag hade kört in, så att Oskar fick skjuta.
Bra.
Okej. Men jo, han går in i huset. När han kommer in så möts han av det värsta man kan tänka sig. På golvet ligger Sherry fortfarande iklädd sin morgonrock och hon är inte vid medvetande.
Oj.
Hon är blodig och svullen i ansiktet och det ser liksom ut som att hon har varit med om en kamp. Och så han bara så här, vad fan har hänt? Så går han fram till henne och så ser han att hon har blivit skjuten 3 gånger i bröstet.
Oj. Okej, men vänta, så hon har varit i liksom ett någon slags slagsmål men är också skjuten.
Mm.
Okej.
John ringer polisen som genast kommer dit och de konstaterar då att Sherry har blivit skjuten. De går igenom och dokumenterar hela brottsplatsen väldigt noggrant. De ser att det då har varit någon slags kamp när de kommer dit. Det är saker som ligger så här välta. Saker inte på sin plats. I trappen, precis innanför dörren, så står en videospelare. Alltså en VHS-videospelare. Mm. Och en CD-spelare. Som att, du vet, så här, någon har tänkt att ta med sig det men har missat det.
Mm.
På den är det också blod ut på, liksom, på själva CD-spelaren är det blod. Det är också blod på väggarna, du vet. Alltså det är blod. Alltså det är,
oj,
det är liksom...
En fruktansvärd.
Ja, det har varit en rumble där inne. Balkongdörren på ovanvåningen är trasig. Och det är det liksom glassplittret som har hamnat
där nere. Ja,
där nere. Mm. Och det är liksom, det, huset är stökigt som fan. Eller du vet, det har tumultats runt där.
Okej.
Okay. Så att polisen liksom bildar sig ganska snabbt en teori om att så här, det var ett inbrott här.
Ja.
Och när inbrottstjuvarna insett att Sherry är hemma så har det inte varit liksom ett vanligt inbrott, utan det istället slutat med att det har blivit ett rån eller ett mord. Liksom. Sherry har blivit skjuten då i bröstet 3 gånger på nära håll och på brottsplatsen hittar polisen en filt som jag tror hör till hemmet. Och i filten har två skotthål på sig i sig och krutrester. Så att det är
som att man har täckt henne då?
Ja, när man tror att de har tagit den som en
som en ljuddämpare.
Exakt. Och att det är därför, för det är inga, grannarna har inte hört några skott. Så hon har alltså inte ens fått på sig kläderna på morgonen. Mm. Alltså så det har antagligen hänt på morgonen, eller har hänt på morgonen, för att hon är liksom kall. Och han kom hem på eftermiddagen och grannarna har inte hört någonting. De har inte sett något suspekt eller rätt sådär.
Och förlåt, men hon är död på platsen liksom. Ja. Hon är död redan när han kommer hem.
Ja,
okej.
Ja, och hon, så att man tror att det är därför grannen inte har hört något skott. Och hon har ju då som sagt varit i någon slags närkamp med förövaren innan hon har blivit skjuten. För hon har blivit slagen typ över ögat så här, med en vas som de har hemma. Och hon har blivit biten i sin arm. Så hon har typ ett tydligt liksom bettmärke i armen. Det har också tydligen varit inbrott i samma kvarter tidigare. Så polisen tycker typ att det känns som en rimlig teori. Och några grannar vittnar också om att de har sett två skumma män i kvarteret i nära samband med att Cher blivit mördad.
Mm.
Så att de bara okej, men det har varit liksom ett inbrott gone wrong. Det som är konstigt är att det finns inga tecken på att någon har brutit sig in i huset.
Och inte ens den här balkongdörren som är trasig.
Nej, för att det är liksom på ovanvåningen.
Ja, det går inte att ta sig dit hur som
helst. Nej, jag tror inte det. Och det verkar vara en sån här skjutdörr, så jag tror typ inte ens man hade kanske behövt
slå sönder den.
Nej.
Nej.
Och hon var ju hemma. Alltså, så,
ja.
Ja. Men så det finns inget tecken på inbrott. Och det rimliga är ju när man, att de kanske har försökt skälla med sig någonting.
Ja.
Det är typ ingenting som har blivit stulet i huset, förutom hennes bil. Och en väldigt konstig grej som saknas är deras äktenskapsbevis.
Va?
Ja, skitkonstigt. Så bilen är borta, det är borta. De har ställt fram DVD:n och, eller det var inte DVD, det var, förlåt.
Det var en VHS
och en CD-spelare.
Så det är flyttat från sin vanliga plats till typ nära dörren. Det är typ det som är. Okay.
Men typ hennes smyckeskrin som stod liksom helt öppet är helt orört.
Ja.
Så att det är typ att så här, varför skulle de bara sno CD-spelaren? Nej. Och videokassett? Ja,
var det, det är askonstigt.
Det är skitkonstigt. Så polisen börjar då utreda det här och letar efter den eller de som har mördat Cherry. De intervjuar alla människor i deras närhet och hittar inga misstänkta där. De undrar ju såklart vad John och Cherry har för relation. Men han har vattentätt alibi för dagen som hon har blivit mördad. Och alla runt omkring dem vittnar också om att de har ett jättebra äktenskap.
Men han gick ifrån henne på morgonen.
Mm.
Alltså jag tänker, han har ju inte ett alibi för han vaknade ju ändå bredvid henne.
Det gjorde han.
Ja, så att, ja. Fast man kanske kan kolla dödsorsaken eller dödstiden eller någonting.
Jag tror det. Han blir i alla fall avskriven. Han är liksom inte alls misstänkt. Och några veckor efter, eller typ 10 dagar efter mordet, så hittar polisen Cherrys bil. Och den hittas parkerad på en gata i närheten av där de bor. Och det ska jag också säga, att de bor i ett så super gated community.
Såklart.
Så att det är liksom inte bara att vem som helst har kunnat gå in där. Utan du vet, det är typ, du vet, patrullerande på, så här, du vet, det är super gated. Så att det är också konstigt att det har varit inbrott där. Men det har varit inbrott där innan.
Yep.
Så att, ja. De hittar i alla fall bilen i närheten av där de bor. Bilen är olåst och nycklarna sitter fortfarande i tändningen. I bilen så hittar man fingeravtryck, man hittar blod och man hittar hårstrån. Men inget av de fynden liksom leder till någonting. Det här är då 86.
Det är tidigt fortfarande.
Tidigt, tidigt.
Mm.
Ja, okay.
Tidigt. Bara i allmänhet, tidigt.
Det är tidigt i DNA.
Ja, exakt.
Precis.
Inte lika tidigt i typ jordens historia.
Nej, men ändå tidigt om man tänker typ
i alla åttatalisters
liv och...
Ja, men det är olika.
Ja. Perspektiv.
Gud, vet du vad? Perspektiv gör... Det är allt.
Det är allt. Det är allt. Så polisen... Nej.
Okej, så man hittar alla de sakerna, men den kommer ingenstans. Nej.
Så ingenting händer liksom i utredningen. De har inga leads på vad som har hänt.
Det är så konstigt med en sån stökig brottsplats som inte ger
någonting.
Ledtrådar liksom.
Nej. Och Cherries föräldrar är ju då såklart jätteledsna och bara jättefrustrerade. Och Cherries pappa Nels, han typ så pekar på folk och bara, de här tycker jag ni ska titta närmare på. Men ni kan inte lägga ner det, du vet. Och han är typ så här, han erbjuder sig att betala för typ så här, du vet, att föra testning vidare. Mm. Han går ut i media, du vet, allt sånt som man kan tänka sig att man gör.
Han kämpar på. Mm. Usch.
Till slut blir fallet kallt. Mm. De får inse att så här,
det
kommer ingen vart. Men trots det så fortsätter Cherries pappa Nels att pusha på. Han ringer till polisen, du vet, varje år och bara är så här, ni måste ta upp det här igen. Mm. Jag betalar, du vet, och allt eftersom DNA liksom
blir bättre
så är det typ att han bara, jag kan stå för liksom testningen, typ, jag vill bara att ni ska ta det här vidare. Mm. Men det är först 2004 som man kommer ta tag i DNA-fynden igen.
Så det är typ 20 år sedan det.
Ja,
så sa du 85,
86.
86, ja. Mm.
Så polischefen i LA, han beordrar sitt gäng att gå igenom olösta fall, typ när de inte har någonting annat att göra.
Ja.
Eller vet, så här, så att man alltid jobbar. När en polis vid namn Jennifer Francis tog fram Cherries mapp. När Jennifer går igenom Cherries fall så blir hon konfunderad. För tydligen så har man då tagit ett DNA-prov från bitmärket på hennes arm. Men det har aldrig listats som bevis. Och det har typ kommit på villovägar. Så det har aldrig testats. Så hon blir så här bara...
Men gud, det måste ju vara superspår.
Alltså verkligen. Så hon blir bara så här, hur kan det här ha hänt? Och blir liksom besatt av att hitta det här testet. Så hon börjar gå igenom alla platser hon kan tänka sig att hitta det på. Och rotar igenom typ, vet, alla frysar. Bara så här, här har vi DNA-rester typ. Till slut så hittar hon i alla fall ett kuvert där det står Rasmussen skrivet på och typ hennes case number i en av frysarna på stationen. Så det typ känns bara som att det är sån jävla tur att det här DNA-provet liksom inte har fördärvats på 18 år. Alltså det är så sjukt lång tid.
Och det är så extremt tur att det var just hon som råkade besluta sig för att ta sig an just det fallet. Typ.
Alltså så sjukt. Så hon skickar testet till labbet och de får inga träffar i registret på det här heller. Det som är intressant när de testar det här DNA-provet är att salivet som man då svabbat från bitmärket på Cherries arm, också arm, och som man då har utgått från är från en av de här två männen som har brutit sig in och rånmördat henne. Det är inte DNA från en man, utan det är DNA från en kvinna.
Okej.
Mm. Så hon tar med det här resultatet och bara till sina kollegor och bara, you guys, det kan inte stämma att det här var ett rånmord. Vi har gått på fel teori i 18 år. Det är någonting annat med det här. Men hennes kollegor typ så här, nej, Jennifer,
det har blivit något fel.
Det kan ha varit en kvinna med. Alltså det kanske var
Jen, sit down.
Men jag tänker att de är så större, du vet, att de bara, please Jen, we're having our coffee over here.
Yeah.
Så att de bara, det kan ju ha varit en kvinna med och var en av dem som var med och rånade typ. Så hon bara, hopp, okej, det finns inte så mycket mer jag kan göra med det här. Lägger tillbaka alla papper och du vet, lägger de här nytestade testerna någon annanstans och bara
nej,
bara stänger igen.
Jennifer.
Case closed igen. Tyvärr.
Och där var det slut.
Så vi vet fortfarande inte idag vad som hänt. Nej, jag skojar.
Du skrämmer mig.
Så att det här verkar ha varit någon slags central liksom avdelning på LAPD som hon jobbade på.
Mm.
Men sen så, du vet, när de har då tittat på det här och bara, men vi kom inte fram till någonting, då skickas hennes mapp tillbaka till Van Nuys polisen, alltså området där hon bodde.
Just det.
Som ägde det. Och sen så går det 5 år till. Och det här faller då i glömska. Fram tills Jim Nuttall går igenom pärmarna med olösta fall på Van Nuys polisen.
Yep. Jim, do it.
Precis. Till slut kommer Jim fram till pärmen med Sherry Rasmussens fall.
Yeah.
Så han bara, okej, okay, de hade en teori om att det var ett rånmord med två män som hade brutits in. Men så hittade den här Jennifer att det var DNA från en kvinna och inte en man. Och så tänker han, aha, this is a bit fishy. Så han ber om att få koppla på två till poliser. Mark Martinez och Pete Barba.
Och så han lite grann så här, det här går att lösa, vi måste bara ha lite manpower.
Ja, vi behöver kolla på det här.
Yep.
Så de tre bestämmer sig för vad så här, vi går igenom allting som har hänt och gör typ liksom en reconstruction av vad som har hänt den här dagen. Så de är så här, okej, okay, det som polisen sa 1986 är att Sherry har kommit ner i vardagsrummet och kommit på två rånare,
yeah,
eller inbrottstjuvar, göra inbrott, och då har de mördat henne. Men om vi istället tänker oss att det var så att...
Hade han en älskarina? Oj.
Du får se. Om vi istället tänker oss att hon har inte alls överraskat rånarna.
Nej.
Utan det är den här inbrottstjuven då som har bitit henne som har överraskat henne på övervåningen.
Just det.
Den här balkongdörren som var trasig, den har gått sönder genom ett skott.
Just
så hon
det.
Har liksom... Den här personen då som har brutit sig in har alltså överraskat Sherry på ovanvåningen, försökt skjuta henne där, varpå hon har alltså tagit flykt ner.
Just det.
Och den här inkräktaren efter. Där har de sen brottats i vardagsrummet. Och inkräktaren har då försökt, du vet, slagit henne med den här vasen.
Bitit henne.
Och sen har de först skjutit ett skott i Sherry och sen två skott till med den här filten som hjälper av. Det är då den nya teorin. Så när de har börjat liksom titta på så här, okej, okay, det här är inte något jävla rånmord, utan det här är...
It's någon, personal.
Det, precis, någon har varit ute efter att mörda Sherry. Så nu vet de ju då att det är inte ett misstag och att det är en kvinna som har bitit henne i armen.
Yep.
Så det man börjar göra är bara så här, verkligen, okej, okay, vem kan det vara? Vilka kvinnor finns i hennes närhet eller fanns i hennes närhet som kunde ha haft ett motiv för att mörda henne? Så de... Liksom går igenom alla anteckningar, de går igenom allting från 1986 och så ser de att det finns typ fem kvinnor som kan vara misstänkta, men en efter en så avskriver de här kvinnorna, det är typ någon kollega, du vet, så här. Men det, till slut ser de typ att de bara okej, okay, ser att en av poliserna som har jobbat med det här fallet från början har skrivit: John Rottencold verified that Stephanie Lazarus PO was his former girlfriend. Och då är de så här, PO, vad betyder det? Jo, det betyder ju då såklart police officer. Så de söker på henne bland sina kollegor och ser att hon fortfarande är polis och jobbar på, alltså typ deras avdelning. Eller inte på deras avdelning.
Hon jobbar inne, verkligen.
Hon jobbar liksom, De är verkligen kollegor. Hon jobbar just nu med art theft på den avdelningen.
Oh.
Som att det, jag vet inte om det är en helt egen avdelning, men det är hennes,
det är det.
Det är hennes area of expertise. Så de bara, okej, okay, det här är intressant. Det här är alltså en person som då har varit ihop med Sherrys man.
Innan, ja.
Innan. Hon är polis och hon har då varit aktuell. Eller vet, de har tittat på henne typ tidigare, 1906. Eller de ringer till John och bara, vad tror du liksom? Varför tittade de? Liksom, vem är hon?
Tror du att hon...
Och så var det typ att han bara, men alltså vi pratade om det här 1906. Det här är då typ en kvinna som jag har dejtat. Och Nels, alltså Sherrys pappa, har alltid bett polisen att typ titta närmre på Stephanie. Men det var typ ingen som riktigt gjorde det då, 1986.
Men vilket också säkert var för att man typ så här, delvis att man var inne på det här spåret att det var två män, att det var ett rånmord och så vidare, men också bara att det typ är så här, det är en kvinna och
som
det
är en polis.
Mm. Yep.
Så John och Stephanie, de träffades på UCLA när de båda pluggade där, typ 1978 tror jag att de träffades, och de bodde i samma korridor. Och båda de spelade basket och båda två var så här väldigt så här idrottsintresserade och de blev typ vänner först. Liksom. Men hon verkar ha blivit väldigt intresserad av liksom honom på något mer än vänner. Liksom. Medan han typ inte riktigt var det. Men de låg med varandra occasionally och var typ KKs. Liksom. mitt hatord. Och
länge sedan man hör.
Ja, jag vet. Jag tänkte på det när jag skrev det. Men yep. ni vet alla vad det är.
Yeah.
Stopping rudes. Hon hade först läst något annat som jag nu har glömt bort vad det var, för att det har jag inte skrivit ner. Men 1903 så tog hon sin polisexamen.
Just det.
Och hon och John, de har typ liksom, de ses och ligger med varandra till och från liksom. Tills han då träffar Sherry och blir helt.
Just det, och då går det så jävla fort.
Då går det så jävla fort.
Alltså, så hon tror säkert att bara, ja, nej, men vi har en grej här. Och sen plötsligt är han typ så här, typ gift.
Typ, exakt.
Att liksom bara.
Och han är typ, vet så här, vadå, vi är inte ihop. Jag behöver inte berätta för henne att jag träffar en annan tjej. Medan hon är mer typ så här.
Hon, jag fattar.
Ja, blir besviken. När hon fick reda på att John hade inlett en liksom seriös relation med Sherry så blev hon så stört ledsen. Hon har alltså skrivit brev till Johns mamma där hon skrev typ så här, wish it didn't end this way, but I will never understand his decisions. Och du vet, hon är väldigt så här. När de sen hade gift sig så dök hon upp vid hans hus ett flertal gånger och ville ha tillbaka John. Och du vet, så här, hon ska någon gång ha sagt till kompisar, if I can't have John, no one can. Och du vet, hon har verkligen varit helt besatt av honom. John och Stefan har också legat med varandra precis innan John och Sherry gifte sig. För att hon har typ bett honom komma hem till honom någon gång och varit så här. Ja, han tänker väl typ att okej, jag gör det här nu för att verkligen bara avsluta det här en gång för alla. Medan Stephanie kanske mer har varit så, nu ska jag övertala honom.
Ja, just det. Ja. Men då har de legat med varandra.
Ja, och Sherry vet om det och är typ så här, okej, men gör aldrig om det, så förlåter jag dig typ.
Och den andra, Stephanie tänkte säkert typ så här, ja, det här betyder att han faktiskt kommer välja mig istället. Ja.
Och Stephanie tror jag, jag vet inte, jag tror att det var John som berättade det för henne, men du vet, hon har varit så här, Stephanie har liksom dykt upp och varit störig liksom hemma hos dem. Så att då börjar polisen vara så här, okej, vi kollar på alla tänkbara bevis som skulle kunna peka på att det är Stephanie som är, liksom, har varit involverad i det här. Så de ser till exempel att den dagen som Cher blivit mördad har Stephanie varit ledig, vilket de tycker är så här. Det är ju troligt att man som polis inte åker när man är, alltså dels för att man jobbar ju alltid två och två typ. Men ja, hon har varit ledig, hon har alltså haft tillfälle att mörda henne. De ser att kort efter mordet på Sherry så har Stephanie anmält att någon har brutit sig in i hennes bil och stulit hennes liksom backup tjänstevapen typ, som var en 38 kalibrigt handvapen,
vilket stämmer överens med,
vilket är precis samma som mördade henne. Hon har även berättat för sin kollega som hon också bor med att hon har köpt ett låsdyrkarsätt.
Okay.
Och att hon har köpt böcker för att lära sig hur man dyrkar upp lås, vilket då skulle enligt polisen kunna vara då typ så här. Det var därför det inte fanns några.
Just det, för hon behövde inte bryta upp det för att hon dyrkade det.
Exakt.
Hon tog sitt så kreditkort
och sen en hårnål. Och hon
kan. Varför lät det som med en riktigt dålig imitation av Kalanka när hon dyrkade? Det vet jag inte.
För har du någon gång dyrkat upp ett lås? Det är så det låter.
Tackar.
Hon hade också, man tänker också att hon hade typ kunnat verka inkognito för att hon typ var så en helt vanlig kvinna. Du vet. Och hon kände John. Hon har varit, du vet, så här. Ja. Så att polisen är så här. Ja, it all adds up, för att hon i alla fall är klart och tydligt misstänkt. Så de bestämmer sig för att, för de har ju också då DNA där då, som de vet att det är från en kvinna. Så de bara, okej, vi måste försöka få tag i ett DNA-test från Stephanie. Så polisen följer alltså efter henne när hon ska äta lunch med sin dotter. Så sitter de, du vet, en bit bort.
Redo att stjäla ett glas.
Det är precis det de gör. När hon slänger sin mugg så typ fiskar hon upp den ur soptunnan.
Det är en av mina favoritsaker i en undersökning. Utredning.
Men alltså jag typ, får man göra så?
Det är nog väldigt, ja.
Tydligen får
de
man.
De gjorde väl det med Golden State Killer. Var det väl inte att de typ tog en jävla cigg eller någonting från honom?
Är det så sjukt?
Ja.
Så de fiskar upp den här muggen ur soporna, tar med den tillbaka, skickar till labbet och två dagar senare kan de bekräfta att it's match.
Her. Mm. Jävlar vad sjukt.
Det är så sjukt. Alltså det här är då 23 år efter mordet har skett. Så att de bara okej, vi måste act smoothly.
Yep.
Så de låtsas alltså att de behöver hennes hjälp. Att de behöver, du vet, då så här, vi har hittat något som är kopplat till något fall som du jobbar med, Stephanie. Kan du vara med som typ rådgivare?
Ja.
Mm. Så att de, ja, så här bara, hej Stephanie, kan du komma med oss här? Så går de ner och sätter sig alltså, i häktet för att hon tror att de ska hjälpa, att hon ska hjälpa att förhöra en annan person. När de väl sitter i det där rummet så börjar de så här, så känner du John Rutten, och du vet, så börjar de ställa frågor och det blir vad man kan kalla en show. För hon är då, alltså tänk dig själv, 23 år efter att,
nej,
du har mördat någon,
det är för sjukt.
Så sitter du på ditt jobb och då börjar folk fråga dig om det. Och alltså hon är bara, du vet, hon börjar så svara på alla frågor, hon bara, ja, jag känner honom, vi pluggade ihop, och de bara, ja, typ, minns du någonting om hans fru? Hon bara, ah, jag minns typ att hon blev, alltså hon blev dödad, och du vet, så här. Hon svarar på alla frågor. Men du vet, ju längre det går så får hon mer typ så här, vad fan frågar ni mig om det här? Ah. Typ, jag vet inte. Alltså först har hon liksom verkligen så här, jag vet ingenting om den här attityden. Nej. Och sen så efter ett tag så bara, man hör typ att hon blir mer och mer stressad i tonen.
Ja, men också för att hon sitter och väntar på att de ska förhöra typ någon annan.
Exakt.
Och så plötsligt bara pågår plötsligt det här istället. Det.
Men hon typ fattar inte riktigt först att hon är misstänkt.
Nej.
Eller att de har liksom fattat det. Så det är först efter ett tag som hon bara, vänta nu, misstänker ni mig för det här? Och då är det typ att de bara, nej, men alltså du är här frivilligt typ, du vet, så här, men vi har DNA-spår och du har typ dykt upp i utredningen flera gånger, bla 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 bla. Så här, men du är inte gripen, du kan lämna när du vill, typ så är de. Och då är det typ att hon bara, ja, men jag inser att jag kanske behöver ha en advokat med mig om ni ska börja fråga mig. Hon är liksom riktigt sur typ.
Ah, som att hon bara, irriterad.
Ja. Hon bara, oh my god, I can't believe this. Alltså du vet, hon är typ på något sätt, det här är helt jävla unreasonable, vad håller på med. Så hon bestämmer sig för att bara så här, nej, men om ni tycker att jag är misstänkt, då kommer jag gå härifrån och så kommer jag ringa min advokat. Typ, yeah. Så, här. Så han, de bara, you're free to go. Typ. Så hon går. Och kort efter reser sig polisen. Går efter henne och säger, you're under arrest, Missy. Och du vet, så här, de bara, vi har en DNA-match. Vi vet att det är du. Typ, så här. Och det är typ att, du vet, ja, det är starkt. Det är starkt.
Alltså man undrar verkligen hur det känns i en människa. För hon måste ju varit så jävla säker på att hon kom undan. Och man undrar hur ofta man tänker på det efter så lång tid.
Alltså
att
ingenting.
Man har begått ett mord. Liksom.
Jag tror typ ingenting.
Tror du inte det?
Nej. Alltså, eller vad vet jag? Jag har ingen aning. Men hon har, du vet, så här...
Good call, man.
Hon har, du vet... hon är gift med en annan polis. De har barn.
Ja, för alltså, det är inte det att hon blev ihop med John efteråt.
Nej,
liksom.
Nej. Hon grips. Det blir rättegång. I mars 2012, 26 år efter att Cheryl blivit mördad, så döms Stephanie Lazarus till 27 år i fängelse för mordet på Cheryl Rasmussen.
Det är så sjukt. Mm. Det är så jävla sjukt.
Det är så sjukt. Det är jättespännande.
Det är så, och jävla spännande.
Det är så heartbreaking tycker jag, för John typ ber om ursäkt, du vet, till hennes föräldrar.
Ja, som att det var bara, hans fel.
Bara, hade hon aldrig träffat mig så hade hon levt nu. Och du vet, alltså, bara, alltså de skuldkänslorna. Alltså det är ju verkligen inte hans fel.
Nej,
det är ju
nej,
den här galningen. Men man kan ju verkligen förstå den känslan.
Åh, gud vad hemskt. Mm.
Jag har läst en artikel som heter A Case As Cold As It Was Blue i Vanity Fair. Av Mark
alltså,
Bowden.
Fair, har inte de alltid de bästa
alltså,
rubrikerna?
Jag älskar dem. Yeah. I Vanity Fair av Mark Bowden.
Yeah.
Där är det då alltså typ... Den är jättelång.
Med en sån Vanity Fair long read.
Och det är också typ en liten transkription av hennes förhör. Jag har lyssnat på mitt älskade casefile, avsnitt nummer 42, som heter Cheryl Rasmussen, där det alltså är halva det avsnittet är hennes förhör. Väldigt intressant. Jag har sett typ en YouTube documentary som heter Cold Case Solved at 26 Years, Cheryl Rasmussen, del 1 och 2. Och såklart Wikipedia.
Vilken jävla resa.
Ja, alltså, jag skulle faktiskt som vanligt casefile.
Ja, nej, men ja. Verkligen, alltid.
It's the best.
Jag tror att jag kan ha lyssnat på det avsnittet, men det är jättelänge sedan.
Det är gammalt.
Ah, alltså,
det är från 2017.
Ja, ah, men precis. Mm. Det där var jätteintressant. Och jätte... Tänk att den pappan hade sagt redan för mig, bara, det här är en av de personer ni måste kolla på. Alltså, tänk att vara en förälder och bara,
man bara vet.
Dunka huvudet i en vägg om och om igen, år efter år. 23 år.
23 år innan hon grep henne.
Alltså, det... Oh, gud. Tack snälla du.
Tack själv.
Och tack till er som
tack
har lyssnat.
Alla ni. Det är som alltid underbart att ha er med.
Ja.
Och snart, ni kollar väl i vår podcast med jämna mellanrum.
Vi kommer också meddela när vi har...
Ja, det kommer vi.
För vi har ju på gång. Det har vi sagt länge nu. Men det är att vi håller på att kolla upp lite olika saker. Ni kommer fatta. Ni kommer bli glada, hoppas vi. Vi hörs nästa vecka. Och vill ni önska fall så gör ni det av Anna på @sandell Anna och eller mig Karin Londre på Instagram båda två.
Och gå med i Mord mot Mord podcast på Facebook. Där postar vi ju bilder och källor och allt sånt där också.
Ja, exakt.
Hej då!
Hej då!